Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vårt minne är fortfarande intakt, någorlunda, men inte alltid riktigt bra. För att i vårt förra avsnitt så missade vi nämligen att följa upp en sak som vi skulle följa upp i avsnittet dessförinnan. För att du, Micke, har varit på, kan vi säga, long stay. Du var 3 veckor nere i ert nya ställe i Spanien.
Ja, 3,5 vecka.
Ja. Vi lovade en uppföljning och då ställer vi helt enkelt frågan, hur var det att vara nere så lång tid i Spanien?
Första delen var ju kanonväder, första halvan av oktober.
Mm.
Sen svängde det lite och blev lite svalare. Men i början var det alltså 23 grader i havet och i solen var det så varmt så att man undvek det på mitt på dagen. Jag undvek det i alla fall. Så åkte ner till stranden sen istället för i femdraget.
Mm.
Det tycker jag är så skönt när solen börjar liksom gå ner där, riktigt tryckande hettan viker lite. Det blir lugnare på något sätt.
Mm. Mm.
Ja, sen upp och handla, laga lite mat, så man gör ungefär samma sak som hemma.
Hur ska man sammanfatta? Ja. Jag var ju nere och hälsa på det, jag och Paula, min fru, en vecka. Och det var ju närsa, det kan vi säga.
Ja,
att det,
ja precis. Släppbomben. Ja.
Verkligen. Men om du vill sammanfatta, känner du att det ändå är bra att ni har köpt den här lägenheten som ni har och att du är sugen på att åka ner igen? Ångrar du dig?
Nej, jag ångrar mig absolut inte. Nu läste jag är med i något som heter Närsha Friends. Och då var det några som, också journalister faktiskt, som pensionärer och tåg ner från Stockholm. 3 övernattningar, de hade åkt Hamburg, Paris, Barcelona och så ner. Och det blir jag sugen på. Man kan, alltså, man kan göra olika grejer.
Ja, skulle visst.
Ja. Ja. Så att nej, det där, det blir kanonfint.
Hörrni, då har vi klarat av den uppföljningen där och går in på dagens ämne. Per Wiklund är med oss också, tror jag. Fast du sitter och tittar in i datan, datorapparaten.
Jag tittar och kollar på ljudkurvorna.
Ja, ser fint ut.
Avsikten är att försöka få ett jämnt och bra ljud deltagarna syns emellan. Jag tror att vi har lyckats hyggligt bra den här gången. Ofta får vi faktiskt beröm för ljudkvaliteten på våra båda.
Men det är alltid något.
Du är ju ingenjör, du har jobbat på Ericsson.
Om jag är ingen ljudingenjör.
Nej.
Är det inte? Vad gjorde du där på Ericsson då?
Ja. Jag håller på med system och mikrokretsarna som sitter i de här burkarna. De här små chippen som man kallar det för.
Hörrni, nu är det snart 60 år sedan. Det var 64. Det här är ju Studio 64.
Ja.
Och i januari så är det 60 år sedan. Då var det, vad blir det för år då? Ja, det blir 1964. Och vad är det som är speciellt med det året?
Ja, blir man spänd.
Ja, Heinz Hopf var med i ganska många tv-produktioner. Kevin Hjelm stod på topp som regissör.
Katrin Westerlund.
Ja, absolut. Och Lars Lind var väldigt bra också. Och med i många, det var ju tv-teatern.
Ja.
Varför säger vi detta? Jo, igår kväll så låg jag och zappade som man ofta gör på tv-apparaten. Med en telefon i ena handen Laptop i andra och en stor 55-tummare rakt framför ögonen.
En stor stark i handen, tror du?
Nej. Och så tänkte jag, ska man titta på någonting här? Ja, kan man göra. Och så roade jag med att då botanisera lite grann kring året 1964. Och försökte dra mig till minnes, hur såg det ut då? Var det en tv-kanal? Och den sände, tror jag, ungefär 4-5 timmar varje kväll. That's it. Alltså det, så var det. Det var allt vi hade. Och sen så tittade jag på tv-tablån för det här året då, 1964. Och jag kände igen i stort sett allting. Vi på Saltkråkan började. Bröderna Cartwright börjar. Vi har TV-teatern, vi har Pekka Langer, vi har Lasse Holmqvist. Idel bekanta namn för oss. Och så tänkte jag så här, vad lätt det var på den tiden. Du har sett på, man satte på, det hette inte ens on, jag tror det stod start på knappen. Så startar man tv-apparaten och så kom det då svartvita bilder ur apparaten som var ganska liten. Den var 12 eller 14 tum.
Då ska vi lägga till att då fick man gå fram till tv-apparaten.
Ja, fick
trycka på en knapp. Då fanns det ingen sån här
fjärrkontroll. Nej. Och då slog det mig så här ändå, hörni, att vi är ju lite ålders, alltså vi är ju över 70 år nu. Att jädran i min lilla låda, var länge sedan det där kändes. Och det är det ju förvisso, det är 60 år sedan. Men har ni några minnen, minns man något från den här tiden? Vi var alltså tonåringar.
Till att börja med så vill jag göra en liten reflektion här för din betraktelse då. Hur mycket tid lägger du på detta?
Ja, men jag gör ju det. Därför att jag tycker, när jag håller på och bläddrar så här, så hittar jag öppet arkiv och såna här grejer. Och då tycker jag det är ganska kul och spännande. Och man slår sig av hur mossigt och hur gammalt det var. Men det finns också någon slags lite trygghet i det, om vi ska bli lite mer djupsinniga i detta avsnitt. För min egen del i alla fall, att jag tycker att det är ganska skönt, jag känner igen alla namn. Det gör jag inte idag, om man ser filmer idag på var det än är, Disney Plus eller Netflix eller var det än är. Så känner inte jag till särskilt många regissörer och skådespelare. Och så. Men när man tittar på program från 1964, jag känner igen rubbet.
Du sa något där, för att de här namnen du räknade upp, alltså, jag kände ju bara mig igen varenda namn. Jag minns ingenting av det de gjorde då, men alla namnen sitter liksom inristade i minne på något sätt. Ja. Det är fascinerande ju.
Vilka namn då?
Gunnar Bergqvist, Isak Wenzel, Tor Isedal.
Kevin Hjell.
Absolut.
Erik Hell. Vad hette han?
Karl-Erik Bergsten, Teknisk magasin.
Inga Gill.
Du sa Lars Lind förut. Jag tänkte så här, nästan alla de här får man för sig att de är döda, men det är de ju inte. Jag ser här att Lars Lind, han är 88 år nu.
Ja, han var väldigt ung. Han var, då måste han ha varit.
Ja.
Men Lars Lönndahl är borta.
Ja.
Carl-Gustaf Lindstedt är borta. Martin Ljung är borta. Paul Ramm är borta.
Arne Källerud.
Ja, precis. Egon Kjerman finns inte heller.
Ja. Nej, till och med Lasse Berghagen har lämnat oss som tog över efter Egon Kjerman, kan man nästan säga.
Men där ser man historiens snabba ryck, så att säga. För de som är lite yngre än oss, de förstår ju ingenting av det vi pratar om nu. Men för oss är det självklarheter att man minns det. Men jag tänkte det spännande egentligen i det här, det är just det här att i dessa orostider som vi lever i, så kan det, åtminstone för min egen del, bli en viss trygghet i att liksom leta sig bakåt i tiden, och inte minst då till 60-talet. Mm. 60-talet står ju väldigt mycket för en lite oskuldsfull tid, framtidshopp, fanns inte så mycket bekymmer. Och då, i nästa mening kan jag då säga så här, att aha, kanske det beror på att vi inte fick reda på så mycket. För det fanns den här enda tv-kanalen, den sände de här tv-teatern och vi Saltkråkan och Bröderna Cartwright och sånt där. Och det är klart var nyhetssändningar också.
Det var det med Mr. Aktuellt, Olle Björklund.
Ja. Men alltså, visst var det krig runt om på jordklotet även då.
Exakt.
och så. Och miljön var väl inte så himla mycket bättre då än idag. Alltså, men vi fick inte reda på så mycket. Det är min poäng här.
Och då... ja, alltså, det ligger lite betraktarens öga det här. Eller öra eller öga. Mm. För att, tänk på då atombomben då. Man testade allt större och större atombomber, och vätebomben kom ju till och med där någonstans.
Ja, det är sant.
Och på det sättet så var det ju en ganska ruskig tid. Det var ju många som trodde att världen skulle gå under.
Ja. Jo, och nu hör det väl till saken att vi var då ganska tonåringar, unga tonåringar, så vi brydde oss kanske inte så mycket.
Vår värld var inte så stor.
Nej.
Nej, vänta nu ett tag. Stanna upp.
Jaha.
Ni två är ju födda 50 och 51. Ni var ju alltså...
13 och 14.
Ja, men alltså 1965 var du 15 år. Jag menar... Innan man är 15 år, hur mycket tar man in av omvärlden?
Nej, precis. Det jag tänkte även på en äldre generation då. De fick ju inte reda på så mycket. Jag menar, idag har du ju... Du kan ha pushnotiser. Att du får reda på saker instant. Alltså omedelbart idag, vad som händer.
Hold your horses. 1963, vad hände då? Kennedy sköts.
Han sköts.
Marilyn Monroe tog livet och hittades livlös.
Ja.
Martin Luther King 67-68, Robert Kennedy också, det hände, i USA var det ju fruktansvärt stökigt på 60-talet.
Ja,
alltså.
Det var det som hände 64, och det tänkte vi kanske inte på, att p-piller började säljas.
Det var det. Okej, nej, det tänkte vi inte på. Nej, det tänkte
Medicinalstyrelsen till, men överste Wennerström dömdes för spioneri. Det har man ju... Ja. Jag är ju alltså 3 år äldre, va? Så att jag har koll på läget.
Vi kan sticka hål på Niklas Nickes bubbla. När skrevs Rachel Carsons Tyst vår? När kom den?
Ja, den kom väl
i den vevan.
Kanske något eller några år senare.
Nej, men jag håller med. Vi var ju så pass unga. Så vi höll inte på med så mycket.
Nej,
sånt.
Men jag tror att det gäller även en äldre generation. Men det är ju alldeles självklart. Det här är ju som att slå in en öppen dörr. Att idag får vi så fruktansvärt mycket information från alla möjliga håll och kanter. Och idag handlar det snarare om att välja vilken källa man ska gå till och vad man ska läsa, precis, vad man ska titta på och så. Då var inte det aktuellt, för det fanns aktuellt. Ja, det fanns... Hette det aktuellt? Ja, det tror jag. Du gjorde det från början.
Ja, 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 absolut.
Ja. Och det kanske var högst en halvtimme per kväll och så.
Mm. Rapporterade från världen.
Ja, men hade man så mycket utrikeskorrar sådär, så hur informationsflödet...
Det är möjligt att man inte hade, men tar man nyheter från nyhetsbyråer runt om i världen.
Men vänta nu, kommer ni ihåg Hans Granström från Hongkong, eller vad heter han? Granqvist.
Granqvist
kan han det. Granqvist var det nog. Han rapporterade ju från Asien och Hongkong, tror han var stationerad i.
Ja, ja. Men du vet inte, var det 60-tal verkligen? Jag tror vi är inne på 70.
Ja, kanske det. Ja. Men han hade sådär, någon sorts parodi på Granqvist. Jag rapporterar från Hongkong. Här slåss de med tepåsar och bamburör. Bara det kommer jag ihåg.
Kommer du ihåg det? Ja. Nej, men du, vad är det vi ska prata om här nu då? 64, jag tänker på en annan grej också. Beatles. 64 januari åker de över till USA, och de gör en platta som heter Hard Day's Night, som blir en film, och sen senare på hösten så gör de en ny LP, Beatles for Sale. Det låter ju häpnadsväckande mycket, men då ska man komma ihåg att de här LP-skivorna var ungefär 30 minuter långa. Och så, och grejen med det här är att jag hade ingen av de här skivorna. Jag lyssnade inte på dem.
Jaså?
Nej, hade ni dem? Ja. Köpte ni dem?
Oh ja, man stod ju och väntade på att nästa Beatles-LP skulle komma ut.
Det gjorde det redan då?
Ja, bara från med Hard Day's Night. Aha. Den drabbade mig liksom som en sån här bomb nästan. It's been a hard day's
night and I've been working like a dog. It's been a hard... Den kom ut våren 64, 13 år.
Ja, men då började jag verkligen lyssna på Beatles, alltså. Det kommer jag ihåg.
Ja, för jag vill med detta säga att idag även här så har vi... Det kommer väl 1 miljon låtar varje dag på Spotify.
Mm.
Och skivor, det bara vräks ut så här. Och på den här tiden så kom det då milstolpen och Hard Day's Night. Och du köpte den, men jag tror jag lyssnade på den kanske något år senare ungefär.
Ja, fanns Kvällstoppen på den här tiden?
Ja,
det gjorde jag. 10 i topp.
10 topp, ja, tror jag också.
Ja. Jo, ja, och då hade vi ju då så här bandspelare som man satt och bandade topplåtar.
Rullbandspelare.
Men jag vill inte minnas heller att det var egentligen Beatles. Ja, I Wanna Hold Your Hand var väl en hit.
Ja.
From Me to You. She Loves You. När kom den?
63.
Alltså, vi startade ju, brorsan och jag, vi var ju båda Beatles-fans. Så vi satt och lyssnade tillsammans. Och så startade vi en sån här garageband. Och jag minns, en av de första låtarna vi lärde oss var I Should Have Known Better.
Uh-huh.
Så jag skaffade mig ett munspel.
Uh-huh.
Och lärde mig den där munspelsgrejen där. Som han, vem det nu är, John eller Paul. Wow, vem är det som spelar? Jag kunde. Alltså, jag kunde hyfsat med munspel. Jag till och med skaffade en kurs i munspel. Spel. Den har jag kvar någonstans i någon låda.
Men du, jag tror så här att många som är lite yngre idag, de... För Beatles håller fortfarande, det är så mycket stå hej så fort det dyker upp. Det kommer fortsätta att dyka upp ett antal år framöver, nya Beatles-grejer och sådär. Så är det så stort. Men vi var med då när det hände. Det var mycket annat också. Det var OS det här året. Och det var, och som ni sa, Kennedy blev skjuten hösten 63, var ju det.
Mm. Johnny Nilsson... vann 10 000 skridskor i Innsbruck.
Ja.
Men jag tänkte sommar-OS i Tokyo.
Ja, men det hände massor av grejer. Ja. Men Beatles var ju nog det största som hände.
Ja, just då var det. Martin Luther King höll sitt I Dream-tal, om jag minns rätt.
Var det 64?
I have a dream. Eller också var det någon marsch. Men alltså världen, ni pratar som om... Ni ledde i en bubbla utanför världen, men allt det där rapporterades ju i Aktuellt och...
men man tog det inte riktigt till sig. Jag var mer intresserad av att komma under 30 cm i limbo och sådana där grejer. och göra sköna dansmoves på hipper och sånt där.
Ja,
det var mycket intressantare än Kennedy.
Och jag ville bli Ringo Starr.
Mm.
Och jag hade bara spelat trummor. Mm. Vi hade ju metallslöjd. Så jag tillverkade några ringar. Och på det var med en sån här platta ovanpå, man kunde skriva en bokstäver.
Mm.
R-I-N-G-O.
Ringo.
Det blev fem fingrar och så stod det Ringo, man satte dem där i rätt ordning.
Mm.
Det tyckte jag var jättekul.
Ja, jag vill ändå hävda, men det beror väl återigen då på att jag är lite äldre. Men jag var på väg till skolan en morgon. Men jag var ju 63 i och för sig. Och möter en klasskamrat, en tjej, som säger Kennedy är skjuten. Och det var liksom som nästan man fick en knytnäve i magen. Så stort var det. Det visades bilder på hans bil som åker genom Dallas, var det väl, va?
Det var Dallas.
Mm. Ja, Dallas.
Ja.
Och sen innan han blev president, han var ju hyllad som en rockstjärna nästan, som han över Nixon i presidentvalet.
Men nu måste jag fråga er det här, för det intressanta i det här kapitlet,
ja,
som jag ser det, det är vår tendens att gå bakåt i tiden. Men ni verkar inte göra det så mycket. Jag är helt fast, jag lever i stort sett i 60-talet.
Oj.
Idag.
Jaha.
Ja. Men ni gör inte det. Sitter ni framåt eller vad gör ni?
Du är ju vår ungdomsminister när du skulle bilda pensionärsparti.
Du får byta ministerpost. Du får bli nostalgiminister istället.
Nej, men det är ju klassiskt. Jag har ju gått rakt i fällan. Alltså att världen är hotfull, den är ond. Det är så mycket ondska och det är så mycket djävulskap runt omkring. Vad gör man då? Jo, man letar sig bakåt i tiden till tider som var mera härliga. När somrarna var gröna och varma och sköna och det var vinter på vinter med mycket snö och Beatles härliga musik flödade ur en grammofon.
Jag gör såna här utflykter bakåt i skov.
Mm-hmm.
Och då är det mest att man lyssnar på gammal musik egentligen. Det är nog mest det jag gör i sånt fall. Men annars så kan man ju känna sig orolig för framtiden då, men jag brukar tänka mer och mer numera. Brukar jag tänka så här, jag kan inte göra någonting åt det här i alla fall. Bara skjuta mig, ingen oroas för det här. Vad ska jag göra åt detta? Det är bara att hoppas på det bästa. Så tänker jag.
Ja, så kan det vara, men ser du framåt mot framtiden? Alltså,
jag ser ju framtiden ljus. Ja. Som ljus.
Vad skönt.
Ja, jag tror att
vad är det som är så ljust?
Mänskligheten går en fantastisk framtid i mötes helt enkelt.
Kan få anställning i FN. Ja.
Nej, men du är ju teknikern i sällskapet här och du brukar prata om just tekniska landvinningar som har fört mänsklighetens välstånd framåt.
Alla tider frälst människan.
Mm.
Och det är klart att det kan ju sluta med en stor smäll. Men det, förmodligen gör inte det. Det tror inte jag. Det kommer fortsätta att förbättra livsvillkoren för människan. Jag tror faktiskt på det för det mesta.
Jag har en blandning, alltså jag är väldigt intresserad av nutid och också framtid, men ser lite mer med fasa på både nutid och framtid. Sen när jag tänker bakåt, då tycker jag att nostalgi är en härlig uppfinning, alltså. Jag brukar gå till 40-talet.
Jaha,
du var ju knappt född, men det är ändå så att 20, 30, 40-tal, jag såg en jättebra film, den utspelar sig på 40-talet, Grand Budapest Hotel.
Ja, just det.
Mm. Vansinnigt bra.
Ja.
Och den där gamla tiden, andra världskriget i bakgrunden och sådär. Jag vet inte, hur läskigt och hemskt det än var, så har det någon slags romantiskt skimmer.
Du ser på nyproduktioner från gamla tider. Sen kan man ju gå direkt till källorna och titta på en Humphrey Bogart-film eller något sånt där. Kan man också göra.
Det tycker jag också är kul, samtidigt som man märker ju då att filmtekniken har gått framåt, så att säga. Då börjar ju alltid filmerna med eftertexten, det som nu kommer efter filmen, kommer innan.
Ja, det brukar det vara.
Och massa musik och ett rytande lejon och alltihopa.
Ja.
Men jag ska bara tillägga att jag tror att i den här åldern, och kanske när man blir ännu lite äldre, så börjar man gå tillbaka lite. Man tänker igenom sitt liv och vad det som hände. Ja. Är jag nöjd? Blev det bra? Vad har jag kvar? Hur mycket har jag kvar? Vad ska jag göra av det? Men det är rätt skönt att gå tillbaka. Jag tror att man tenderar att då prioritera de sköna minnena. Men sen tror jag också, och det är du lite exempel på, Per, att man intresserar sig för historia.
Men det är nog ganska vanligt. Det är nog vanligt att man gör
det. Ja, jag tror det.
Absolut.
Ja, men det gör man. Men för min del har det liksom gått till 1960 och framåt. 64 är väl
nutidshistoria.
Nutidshistoria är det. Ja. Men för du är ju mera i antiken eller något. Eller?
No.
Osmanska riket.
Ja, jo, man kan gräva sig bakåt. Ja. Har man grävt sig tillbaka till första världskriget, då inser man att nej, jag måste nog gå en bit till. Mm. Så man kan ju hålla på ganska länge, romarriket och man kan innan det, man kan hålla på och gå hur långt som helst. Ja.
Men är det viktigt att förstå sin historia? Drar vi verkligen lärdom av det?
Det tycker jag, det är nog viktigt.
Det som pågår nu, det känns ju nästan lika jävligt som andra världskriget. Alltså.
Jo, men det ligger ju verkligen en sanning i detta, för i dagens mediesamhälle så är det ju väldigt lätt att man diskuterar konflikter utan det historiska perspektivet, och då blir de ofta rätt obegripliga. Mm. Jag tror man snarare skulle behöva mer historiskt perspektiv. Det skulle lättare att förstå vissa saker. Alltså,
och då har du läst en bok om Rysslands historia. När vi kom hit idag så började vi prata om Osmanska rikets upplösning.
Ja, det är ju jättebra.
Du var ju nästan nere på Gamla testamentet för att förstå vad som händer i Israel.
Snudd på. Men Ryssland är ett bra exempel. Mm. För det som händer där och med Ukraina, i grunden är det ju obegripligt för en svensk.
Ja.
Men då har jag läst en man med Mikael Shishkin som är ju landsflyktig. Och den heter något Europa och Ryssland, krig eller fred eller någonting åt det hållet. Men den är otroligt intressant för man får en inblick i det ryska tänkandet och hur det ryska samhället fungerar. Och det går ju tillbaks till mongolerna i princip, alltså, och åtminstone va?
Mm.
Man förstår lite mer varför det ser ut som det gör.
Men alltså du menar så här, ja, för jag var mer inne så här, att för att förstå dig själv och ditt sammanhang på jordklotet så skulle du förstå historien. För det förstår jag också, att läsa om till exempel Rysslands historia eller Osmanska riket eller Kina eller något sånt där, då förstår man det, beroende på naturligtvis vem som har skrivit det.
Ja, det är klart.
Ja, det är så. Men att sätta sig själv in i ett sammanhang, att jag finns här därför att mina förfäder var såna och såna.
Tänk om min mamma inte
jag förstår egentligen ingenting. Alltså varför man är här överhuvudtaget. Alltså eller, kan någon förklara?
Nu börjar det verkligen bli filosofi på
ja, det här. Ja, nu är det filosofi på den.
Ja,
absolut. Men alltså att förstå omvärlden, ja, som du säger, som du är inne på där, det, jag förstår det. Men att förstå sig själv genom att förstå historien.
Ja, då måste vi diskutera begreppet förstå.
Ja, ja.
Och kommer ihåg en filosofilektion här i skolan, jag erinrar med vissa filosofilektioner här nu alltså.
Ja. Ja, man kan komma in också på arv och miljö, biologiska. Jag fick ett brev från Danmark nyligen som vi stammar från lite utan att egentligen känna till det så mycket. Och det var lite skoj att se släktträd där. Det gick 3 generationer bakåt och alla hade hållit på med musik och ganska dominerande framträdande roller. Det är ingen aning om.
Men blir det då kanske lite så här, ja. Vad säger man, lite självfyllande eller någonting att du i och med det känner att jag är nog musiker. Eller alltså sådär, förstår du dig själv bättre?
Nu är det så många, så tittar man på programmet Idol som jag följer slaviskt, då är det så många som är så duktiga och så musikaliska, och kanske människan i gemen är väldigt musikalisk, som fåglar ungefär, kvittrar. Men det ger ändå en liten skön känsla av en rottråd. Sen kan vi gå på vår mammas sida, då kommer vi ner i bagerivärlden. Då kanske vi är väldigt bra på att baka bröd.
Ja, kanske det.
Ja, men jag har ju fått lektion i hur man lagar havrebaguetter och det.
Exakt.
Så där har du det.
Exakt, där satt den.
men några som är väldigt trakterade av det här med att spåra sina rötter för att förstå sig själva, det är ofta amerikaner. Tittar ni inte på Allt för Sverige?
Jo.
Nej.
Det är väldigt kul program.
Ja, det är kul.
Det ska du titta på. Det är spännande. Det är amerikaner alltså med någon slags svensk ättlingar bak i tiden som har emigrerat till USA. Kommer de hit för att försöka spåra upp sina rötter för att delvis kan förstå var de kommer ifrån och förstå sig själva bättre och så där. Det är kul. Det är bra program.
Det som är intressant för att spinna vidare, det är ju då att varje deltagare man får reda på deras bakgrund. Mm. Amanda Johansson Karlsdotter träffade Nils Petter och födde 11 barn och sen stod de inte ut längre. En femtedel av Sveriges befolkning va? Åkte över till USA.
Mm.
Deras bakgrundshistoria, då börjar ju de gråta när de står där.
Jag har ju det i min släkt faktiskt. Det var rätt intressant när min amerikanska släkt, min farfar hade många bröder och en av dem emigrerade till Amerika. Och sen var någon gång på 70-talet så skulle deras barn kom till Sverige och hälsa på oss. Och min pappas sida så härstammar vi uppifrån Härnösandstrakten. Och då bilade min mamma och jag upp med pappas kusin då, och hans fru var det då, upp till det här föräldrahemmet eller släktursprunget.
Mm, mm.
Och vi kommer fram och vi går ur bilen och han då, kusinen, han går runt där med tårarna rinnande. Det var en jättestor grej för honom. Han hade kommit tillbaka till sina rötter. Ja, så det var en jättegrej för honom. Alltså. Han var så lycklig över det där. Alltså. Så helt fantastiskt att se.
Ja.
Faktiskt.
Jag tänker ibland på det där att jag kan göra det. Jag kan åka runt ner till Balderskolan i Danderyd där jag gick, eller vi gick. Perre, du och jag.
Precis.
Och
jag har också gått
med. Ja, det gjorde du. I trean va?
Ja, trean.
Ja. Och sådär. Och den är ju intakt. Alltså det ser ju likadant ut. Men andra ställen som man kan gå tillbaka till från sin barndom och ungdom har ju förändrats väldigt mycket. Så man känner inte igen sig överhuvudtaget.
Nej, fast jag höll på att köra av vägen på vägen hit när jag körde förbi kyrkskolan. Så tittade jag upp där och tänkte, undrar om den här simbassängsdelen är kvar fortfarande. Ja, det verkar den vara.
Det tror jag. Nu tycker jag som programledare här så vill jag föra tillbaka samtalet in i den fåra där det ska vara.
Mm, okay.
1964.
Ja.
Heinz Hopf. Minns ni honom?
Jag känner igen namnet svagt, men annars minns jag ingenting om
det. Nej, jag skojar lite. Vi behöver inte fokusera så mycket på honom. Jag kan egentligen ingenting om honom. Men det var han och några andra som dominerade. Men det var ju TV-teatern fanns då. Annars så, för egen del, så fastnade jag lätt i de här gamla filmerna från 60-talet som finns i ett överflöd på just YouTube idag. Och varför gör jag det? Jo, för jag skulle vilja ha sett de här filmerna och tagit del av allt det här under 60-talet. Mm. Men då fick man inte, för det visades inte. Det fanns ett något litet så här ungdomsprogram med Arne Weise, 64, i TV. Men annars var det ju sparsmakat. Med populärkultur överhuvudtaget. Det fanns liksom inte. Ja. Vi som ungdom var inte riktigt räkna med. Men vi blev ju det mer och mer successivt under 60-talet. Men därför är det kul att se de här gamla filmerna som idag. Som man kan ta del av idag. Som man gick bet på då. Faktiskt. Top of the Pops. Det fick man aldrig se. Det kan du se idag. Jajamän, det kan du se massor av om du vill.
Mm. Det var i England eller?
Ja, och då ser man det exakt som det var då.
Ja.
Och det är lite fascinerande.
Jag fångades igår, det var någon som la upp en grej på Facebook och då klickade jag på det. Så kom det en hel reel och en av de där med små YouTube-filmer, en av dem var Mick Jagger. Han stod och berättade om hur we were in London doing blues and rock and roll. Ja. And then there was some guys from Liverpool, sa han så här. Uh-huh. Ungefär som Liverpool, det var ungefär som man själv skulle säga från Åmål eller någonting.
Ja, just det.
The Beatles, han skulle tala om att de var invalda i
Hall of Fame kanske.
Hall of Fame, ja. Ja, så det var ju ett hyllningstal, men det var sånt kul perspektiv. Det var det. Några snubbar från Liverpool. Ja. I never heard of
it. Nej, men det är sådär. Man kan se då när Beatles ska supporta Roy Orbison och sådana grejer på turné och Dusty Springfield sådär, som var större än Beatles. Alltså man får, då får man en historia på ett bra sätt, liksom, på ett riktigt sätt.
Har ni, för att vända på kuttingen, vi pratar ju ändå dåtid, men har ni sett Ondskan på TV?
Nej. Det kommer jag nog inte göra. Jag har läst boken två gånger, jag har sett filmen tre gånger. Jag har sett filmen tre gånger, jag har läst boken två gånger. Är inte dugg sugen på serien här. Nej. Serien.
Ja,
har du sett den?
Ja, absolut. Jag tycker ju att den är bra, men... jag tänker bara på tiden om man ser tillbaka och nostalgi och allting. Hur här har vi elevuppfostran. Jag läste ju böcker som heter Singleton. Det var en svensk kille som kom i en engelsk internatskola. Jag älskade de där böckerna. Hur han kämpade och tävlade och alla intriger som var. Men här Ondskan, då är det ju penalism. Alltså det är ju och det är jävligt obehagligt hur man med medlöpare, som jag tycker man kan applicera det på som det känns idag med gängkriminalitet och folk vågar inte säga saker och ting utan man håller med makten liksom. Och där går meningarna lite isär. En del tycker att den här nyinspelade serien är inget vidare värstens och andra tycker att den är jättebra.
Ja.
Jan Guillou själv satt och grät när han såg den.
Jag tycker nostalgi är feluppfattat på något sätt. Nostalgi, det är bara en känsla bland många andra, tycker jag. Nostalgi kan man kosta på sig.
Absolut.
Men man kanske inte ska grotta ner sig och gräva ner sig fullständigt och bli helt nostalgisk. Och det tycker jag, om jag ska vara helt uppriktig mot er och mot våra lyssnare... Att jag själv sa att jag är helt nere i det här och jag är det i mångt och mycket men naturligtvis förstår jag att det finns en tid nu också och det finns en morgondag.
Så länge du mår bra av nostalgi så fortsätt med det.
Ja, exakt. Ja. Vad gör det omvärlden om man råkar titta på någon gammal Top of the Pops från 67 och tycker det är kul? Det kan man väl göra.
Ja, varför inte?
Nej.
Man ska unna sig lite. Du brukar säga att man ska vara måttfull, men det här verkar du gå till övermått.
All in, ja precis. Ja. Men i perioder också ska jag tillägga så.
Okay.
Hörrni, då ska vi sammanfatta. Idag, kära lyssnare, så har vi gjort er uppmärksamma på ett årtal som inträffade för snart nu 60 år sedan. 1964. Det var där vi började. Och sen blev det lite utvikningar fram och tillbaka. Men vi kan väl ändå säga att 64 var ett bra år.
Och vad minns du som lyssnar om 1964? Ja. Varsågod och tänk till.
Ja, det är kommentarsfältet som vanligt. Ja. Ja. Då tackar vi för oss idag.
Vi ska spela en låt från 64.
Självklart. Ja.
Tack så mycket.
Känner ni igen det?
Ja.
Ja. Så sagt, det här blev en väldigt snabb genomgång av popens födelse och tidiga tonår. Och precis nu, popen har blivit förlöst kan man säga, i 58-59 ungefär i New York. Och nu så har den kommit över till England som ni har förstått då, med Gary and the Pacemakers där och Beatles, Billy J. Kramer. Och det finns en hundratal andra grupper från den här tiden. Men Beatles var ju störst och 64... så får de tack vare deras manager Brian Epstein möjlighet att åka ut till New York, vilket de gör, och då har de precis liksom, man har börjat höra talas om Beatles i USA så pass mycket så att han var finur den här Brian Epstein, för han hade utlyst olika tävlingar bland lokala radiodiskjockeys i New York där man kunde vinna biljetter för att komma in på Kennedy Airport där de skulle landa för att få möjlighet att träffa Beatles. Och hysterin hade liksom börjat, så att det blev fullproppat där på flygplatsen när de kom. Sen var de inbjudna till något som heter Ed Sullivan Show som var jättestort. Ni kanske känner till allt det här, jag vet inte. Men det tar det i alla fall, för att det är rätt spännande. Och så var de med i den här showen då. Det var faktiskt den 22 februari 1964. Och 70 miljoner amerikaner bänkades framför TV-apparaten och såg The Beatles för första gången. 3 månader senare så toppar de den amerikanska Billboard-listan, topp 100-listan, med de 5 översta platserna. Och har nu slagit igenom gigantiskt och erövrat världen. Och så åker de tillbaka hem och på sommaren börjar de spela in en film som också var en LP som heter Hard Day's Night. Sista låten på Hard Day's Night heter I'll Be Back.
You know, if you break my heart, cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so long, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you. You've got better things to do to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. You break my heart, I know, but I'll be back again.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.